De sakerna jag tänkte prata om, det är lite kort vad vi gör runt virtualisering och molntjänster. Det kan ju vara intressant kanske att veta att våran virtualisering, det är ju den som våra molntjänster bygger på egentligen då i botten. Sen så tänkte jag prata lite om hantering och övervakning, hur det ser ut från Microsoft. Gå in på Hyper-V. Hur man hanterar virtuella miljöer med den här System Center Virtual Machine Manager som ni har hört nämnas. Hur man hanterar egentligen serverapplikationer också i de här miljöerna. Och sen så tänkte jag prata om hur man kan sätta upp en testsystem för just Lab Manager då, som vi pratade om. Vad är det som krävs egentligen då? Och hur kan vi sätta upp och vilka applikationer eller vilka softwarer är det vi behöver för att sätta upp en sån här miljö? Och då tänkte jag inte gå in på TFS och hela de bitarna, utan det lämnar jag över till Mattias och Thomas. Så att det är lite grann för att beskriva vad gör vi med virtualisering? Vad är det som, hur ser en virtualiserad miljö ut? Och så vidare då. Efter jag har pratat med Dag så inser jag att utvecklare och så vidare är inte så duktiga på de här sakerna då. Det är möjligt att ni är det, men det som är fördelen med de här sakerna, det är ju att vi sedan integrerar Lab Manager i just VMM och Hyper-V och på ett mycket smidigt och integrerat sätt kan sätta upp de här virtuella miljöerna. Vad gör vi inom området egentligen då, runt virtualisering? Ja, det vi gör det är att vi sätter upp gigantiska datahallar på olika platser i världen. Vi sätter upp det i Dublin, vi sätter upp det i USA på ett antal platser då. Och på de här platserna så går ju olika typer av tjänster som vi levererar. Vi har Azure som kommer. En del av er kanske har börjat titta på att utveckla för den plattformen. Jag vet inte, gör du det också, Mattias? Det är inte än, nej. Det kommer. Vi har ju våra sökmotorer, vi har Bing, vi har Xbox Online, vi har Hotmail och så vidare då, som går i de här datahallarna. Och det vi gör, det är ju att alla system som vi sätter upp här, de vill vi ju så långt som det är möjligt virtualisera självklart. För att då blir det enklare att sätta upp nya system. Det blir enklare att flytta de här systemen. Det blir lättare att administrera systemen. Och så det vi gör, det är att vi virtualiserar ju så långt som möjligt i de här gigantiska datahallarna. Och vad vi också gör, det är att den teknik och de metoder som vi ser att man måste använda där, de gör vi även företag till godo med våra produkter då för virtualisering, för hantering. Så att vad vi vill göra med det här, det är ju att vi vill hantera de här servrarna som en tjänst. För att vi har ju en tjänst kan ju bestå av ett antal olika servrar, virtualiserade servrar, fysiska servrar som kan leverera den här tjänsten. Och det kan ju vara Hotmail, men det kan ju till exempel vara Exchange som vi kör i företaget då, som vi vill managera och hantera på det bästa sättet. Managering i de här miljöerna är ju självklart viktig också. Och det vi tittar på, de sakerna som teknikerna som enablar det här, som gör att vi kan göra de här sakerna, det är ju mycket virtualisering. Det är hantering av de här miljöerna och det är ju automatisering också, så långt som möjligt. För att det är ju ingen som, om man har 10 000 servrar i en serverhall så springer man inte runt med CD-skivor längre. Det inser man ganska snart. Så att jag ska inte uppehålla mig allt för länge med den här bilden då. Men den visar ju att vi tittar ju på virtualisering både för molntjänster och på olika företag då. Om vi tittar på vilka produkter vi har som jobbar med virtualiserade miljöer. Så har vi ju dels så har vi ju själva virtualiseringsmotorn som heter Hyper-V. Som är en del av Windows Server 2008, 2008 R2 och som också finns i en gratis variant egentligen då, som heter Hyper-V Server. Vi har en System Center portfölj med manageringsprodukter som vi använder också i de här miljöerna. Och som ni ser här, första produkten, det är då Virtual Machine Manager. Som vi använder för att managera de virtuella maskinerna. Vi använder den för att provisionera upp nya maskiner i form av maskiner från en template som vi har skapat i VMM. Och jag ska visa hur man gör det lite senare. Vi använder den här produkten för att kunna flytta maskiner mellan fysiska virtualiseringshostar. Och vi kan också använda Virtual Machine Manager för att ta en fysisk maskin och göra den virtuell om vi vill göra det också då. Så att den används för att managera specifikt de virtuella miljöerna. Den här kan vi då komplettera med Configuration Manager 2007 och den används typiskt i datahallen för att hantera och distribuera säkerhetsuppdateringar till maskiner, virtuella maskiner och fysiska maskiner. Då. Så att det är inte en produkt som vi behöver använda för att sätta upp en sån här labbmiljö, egentligen, lab manager miljö. Vi har också möjlighet att använda Operation Manager för att övervaka våra applikationer. Och den kan ju vara intressant också i den här typen av utvecklingsmiljöer för att visst, du har skapat en applikation, du har testat den i ditt labb och så vidare. Men sen ska du ju faktiskt övervaka den här applikationen också. Så att den ingår ju också egentligen då i den här livscykeln för att hantera applikationer då, kan jag tycka. Du håller säkert med mig, Mattias. Så att det är våran produkt för att göra övervakning av dels standardapplikationer. Det kan ju vara SQL, Windows Server, Exchange, BizTalk, vad det nu kan vara för någonting. Och erfarenheten och informationen för att övervaka de applikationerna kan man då ladda ner i form av någonting som heter managementpackar för att göra övervakning av de miljöerna med Operation Manager. Det man också kan göra det är att man kan skapa egna sådana managementpackar för att göra övervakning av sina applikationer. Och det kan ju vara att man har ett banksystem, journalsystem, beroende på vilken del av branschen man jobbar inom då, som man vill ha en övervakning av. Och då kan man då lägga in intelligens i den här Operation Manager för att övervaka det systemet då. Vi har också en System Center-produkt för att göra backup och restore som heter Data Protection Manager. Så att när vi pratar System Center och hantering av miljöer så pratar vi om de här produkterna då. För att sätta upp den här labbmiljön som vi kommer att titta på mera sen då, så är det den här Virtual Machine Manager som är den System Center-produkten som vi behöver. Då. Om vi hoppar in lite på Hyper-V, vad det är för någonting, så kan man, den ingår i olika produkter och den ingår då i Windows Server 2008 R2 som finns i en version med Hyper-V. Alla versioner har Hyper-V förresten. Det fanns i 2008 kunde man köpa en version utan Hyper-V. Då, men alla versioner har den här virtualiseringen av Windows Server 2008 R2 i sig. Både standard, enterprise och data center. Då. Skillnaden på standard och enterprise och data center det är att standardversionen så kan du inte sätta upp ett kluster med ett antal såna här hostar. och flytta dina virtuella maskiner mellan de här hostarna. Vill du ha sätta upp en standalone-maskin och virtualisera ett par stycken virtuella maskiner på den, som i det här fallet, så går det alltså utmärkt på standardversionen då. Alla de här standard, enterprise och data center finns i MSDN, så de finns att ladda ner på MSDN. När man installerar en Windows Server 2008 R2 så får man valet också under installation om man vill göra en full installation eller en core-installation. Och det skillnaden på dem, det är en full installation. Det får man det vanliga gränssnittet som man är van vid från en vanlig, från Windows Server som har funnits där. Väljer vi en core-installation så får man överhuvudtaget inget grafiskt gränssnitt. Utan det man får är en kommandoprompt. Och du får ett lite textbaserat hjälpmedel för att konfigurera den här servern som ni ser i det här fönstret egentligen. Då. Det här ser ut som någon gammal DOS-meny från sent 80-tal. Då. Och det är väl precis det är egentligen. Då. Och bakom liggande här så ligger det då ett antal PowerShell-skript för att göra olika saker. Och de triggar man igång då genom att trycka på någon av de här valmenyerna egentligen. Då. Vill man ge den ett annat datornamn om man har installerat den här Core-servern, så trycker man på tvåan och ger den ett nytt datornamn då. Ja. Ja. Ja, förlåt.
Jag tänkte på serverkåren. Ingår hela PowerShell?
Precis. Men i 2008 R2 så ingår PowerShell.
Anders, kan du upprepa frågan eftersom vi spelar in?
Ja, absolut. Hur är det på Windows Server 2008 R2? Ingår PowerShell i den? Och det gör den. Det var i 2008, Windows Server 2008, som vi inte hade möjlighet att köra PowerShell. Det man också kan göra är att man kan ladda ner någonting som heter Hyper-V Server 2008 R2. Och man kan säga att vad den bygger på, det är en Windows Server 2008 Core-version, Enterprise-versionen. Så att med den här Hyper-V-servern så kan man sätta upp ett system där man har klustrat ett antal servrar. Så att du kan flytta virtuella maskiner mellan dina noder egentligen då, som du har satt upp. Och den här varianten är helt gratis också att ladda ner. Och den finns också på MSDN. Om vi tittar lite på Hyper-V-arkitekturen så behöver vi ju någon typ av hårdvara som är design för Windows. Vill man sätta upp ett system så vill man ju gärna att det ska vara en serverhårdvara. Men det går ju faktiskt att köra Hyper-V på en vanlig bärbar. Jag gör det på min bärbar och ja, Mattias kör det på sin också, sin testmiljö, och du kör väl också det, Thomas?
Inte på den
bärbar. Ja, nej, du hade kopplat upp det. Ja. Du hade så stor och fin bärbar, så jag tänkte att du hade körde Hyper-V på den också. Det som krävs egentligen då, det är att du måste ha någonting som heter Virtualization Technology stöd egentligen då, i hårdvaran. Och det finns på alla moderna nya processorer finns det. Men ska man sätta upp en labbmiljö som flera personer ska använda så är det ju bra om man faktiskt gör det på en server som är serveranpassad då. Det man gör då det är att man installerar Windows Server 2008 R2 som jag pratar om. Du kan välja någon av de här versionerna som jag pratade om då, standard, enterprise, data center, full eller core-version, eller den här Hyper-V-server-versionen. Du installerar drivrutiner som är anpassade för Windows Server 2008 R2 från hårdvarutillverkaren. Och det är det som menas med det här IHV. Det är egentligen då de drivrutinerna som servertillverkaren levererar med normalt till den här hårdvaran. eller som du laddar ner från webben då. Det kan ju vara en server från HP eller från Dell eller IBM eller Fujitsu eller vad det nu kan vara för någonting då. Efter det så går man in och aktiverar Hyper-V, och Hyper-V är en roll i de här i Windows-servern. Så att mina kollegor brukar vara lite taskiga mot mig, liksom, du pratar om virtualisering, det är en klickruta, liksom. Hur svårt kan det vara? Liksom, behöver vi ha någon person som kan klicka i den där? Det är ju inte riktigt bara det, då, men ja, de är inte så snälla mot mig, mina kollegor ibland då. Så att det du gör, det är ju då att du går in i Server Manager och väljer den här rollen för Hyper-V. Och då har du, vad du har gjort då, det är att du har adderat våran hypervisor som vi lägger på hårdvaran, direkt på hårdvaran. Och i och med det så har vi fått en plattform där vi kan virtualisera ett antal operativsystem på den här plattformen. Och för de som har hållit på med Virtual PC och så vidare, de bygger på en annan typ av virtualisering egentligen. Då. Där lägger du ju virtualiseringen på operativsystemet här uppe egentligen. Då. Och då får du ju mera overhead. Och du får mycket sämre prestanda i den virtuella miljön. Om vi tittar på Hyper-V och motsvarande tekniker så lägger vi ju hypervisorn direkt på hårdvaran egentligen. Då. Sen så kan vi då börja virtualisera och starta ett antal virtuella maskiner på den här hårdvaran. Och det vi kommer att prata om idag, det är ju att vi startar och kör ett antal Windows-servrar. Och även att vi virtualiserar kanske ett antal klienter då, för att vi vill ha ett par klientmaskiner som vi kanske vill testa i den här miljön på något sätt också. Så att här kan vi då starta upp egentligen då så många virtuella maskiner som vi har minne egentligen på den här maskinen, på den här hosten. För att varje virtuell maskin tar ju en del minne, internminne egentligen då, som den vill ha. Och de Windows-operativ som vi kan virtualisera, det är från Windows Server 2000, över 2003, 2008, 2008 R2 som vi kan starta upp och virtualisera på den här plattformen. Och det är också Windows-klienter då, från XP över Vista och till Windows 7. Då. Och det vi vill göra och som vi kommer att göra i alla de här maskinerna, det är att vi vill installera någonting som heter integrationskomponenter. Som gör att vi får en bättre prestanda när vi accessar egentligen hårdvaran i den här plattformen. Då. Vi har möjlighet att inte installera integrationskomponenter om det är något annat operativsystem som vi vill köra på den här plattformen. Då blir det en emulerad läge. Då får vi sämre prestanda både för IO och nätprestanda. Då. Vi kan också virtualisera Linux på den här plattformen, självklart då. Och den versionen där vi har integrationskomponenter, det är SUSE Linux som Novell säljer då. Men vi stödjer också att vi virtualiserar Red Hat också på den här plattformen om man vill göra det. Men det är lite kort om Hyper-V och arkitekturen egentligen då. Så här ser i arkitekturen ut oavsett vilken version som vi installerar. Om det är en full version eller core-version eller om det är en standard enterprise eller datacenter eller om det är den här Hyper-V-server. Inga frågor? Så att Hyper-V har vi levererat med. Vi började leverera den i Windows Server 2008. Och vi levererar den i Windows Server 2008 R2 nu också. Där vi har adderat en del funktionalitet. Då. Vi har bland annat adderat live migration så att vi kan flytta virtuella maskiner från noder som ingår i ett kluster då. Så att vi använder den vanliga klustersoftvaran för att sätta upp flera maskiner. Så att har man ett antal maskiner som man kanske vill ha bättre tillgänglighet på, så kan man sätta upp ett kluster självklart i ett labb också då, i labbsyfte. När du sätter upp ett kluster så är det max 64 virtuella maskiner som vi kan ha på en sån här nod då. Och det är ju ganska mycket, så att förmodligen så kommer man inte upp i de nivåerna då. Live migration är ju för att flytta maskiner då mellan de här noderna som vi pratar om. Och jag tänkte hoppa över då till hur vi hanterar de här virtuella miljöerna med Virtual Machine Manager då. Så att Virtual Machine Manager är ju en System Center-produkt för att hantera virtuella maskiner. Och det som är trevligt med den, det är dels att den faktiskt kan hantera både Hyper-V-miljöer, men att om man kör VMware så kan vi då integrera in i ESX-miljöer och se de miljöerna i det här gränssnittet också. För ni som håller på med utveckling så är det ju ganska trevligt att allting som du gör i VMM:en kan du då skripta och använda PowerShell för att automatisera. Så att vill du skapa en virtuell maskin så kan du göra det från gränssnittet, och när du har gjort det klart så kan du då plocka ut det här PowerShell-skriptet och se hur VMM:en kommer att skriptmässigt sätta upp den här maskinen. Spara det här skriptet och använda det själv för att göra olika typer av automatiseringar. Det kan ju vara trevligt om man ska sätta upp 20 virtuella maskiner till en måndag morgon, så kan man ju faktiskt plocka ut ett PowerShell-skript, göra automatisera det här och låta skedulera det här PowerShell-skriptet då på söndagen istället för att åka in och sitta i gränssnittet och köra det här 20 gånger då. Jag tänkte visa lite grann hur VMM ser ut också då, så att vi får lite demo av det här också. Så att så här är gränssnittet till VMM. Vi kan titta på alla våra hostar och titta på markera hosts egentligen då. Och det här är en testmiljö som vi har, som står här i Akalla då, med ett antal maskiner som ni ser då. Så att vi har en maskin som är nere. Och sen så är det fem stycken maskiner som jag kör Hyper-V på, som man kan se då, få en översiktsbild, lite CPU-belastning och hur mycket minne och hur mycket tillgängligt minne de här maskinerna har då. Och jag kan också se hur många virtuella maskiner som går på olika servrar här då. Så att någon maskin kör vi 14 stycken virtuella maskiner på. Och den har 32 gig minne då. Hur många testmaskiner kan man köra, eller hur mycket maskiner kan man köra på Hyper-V då? Ja, att man sätter upp och kör 40 maskiner eller någonting sånt där, det ska inte vara några problem om man har en serverhårdvara då. Har man en vanlig laptop så pratar vi ju inte om de nivåerna då. Men har man en server, och det här är ju en server som vi kör de här 14 maskinerna, och här har jag en annan som jag kör 12 maskiner på. Ni ser att det är ju inte CPUn som är flaskhalsen när vi sätter upp de här miljöerna. Jag kör 12 stycken virtuella maskiner här. Jag kör några SQL-servrar. Här ser du vilka virtuella maskiner som går på den här. Jag kör några SQL-servrar, jag kör några System Center-servrar, och ändå är det 4% CPU-belastning då. Nu är det ju inte så mycket belastning, för det här är ju ett demotestsystem då, men det är det ju förmodligen inte era miljöer här eller då när ni kör era labb och tester. Vi kan gå ner och titta på virtuella maskiner som går på ett kluster eller på en del ner på en specifik host egentligen då. Och där ser vi att vi kör ett antal olika maskiner då på den här testservern. Det är någon domänkontrollant, det är SharePoint som vi kör, det är DPM som jag kör virtuellt och så vidare då. Och här ser ni hur mycket minne som vi har tilldelat maskiner då, så att man tilldelar så mycket minne som maskinen ska se, hur många virtuella processorer den här maskinen ska se. Och minne så kan vi tilldela upp till 64 gig för en enskild maskin, virtuell maskin. Och vi kan tilldela 4 virtuella processorer. Och här ser ni hur många processorer i den där. Här har vi en maskin då, som den är inte uppe just nu ser jag, men den hade vi tilldelat 4 virtuella maskiner då. 4 virtuella processorer ska jag säga, förlåt. Ja.
När du tilldelar en maskin till exempel 1 GB, då reserverar du en i det fysiska minnet, och det sker genom dynamiskt inblandat?
Nej. Då reserverar du 1 gig för den maskinen, så att den maskinen alltid kan accessa 1 gig, så du inte får några utpagningar eller får några prestandaproblem för den maskinen. Så ser VMM:en ut, och det som kan vara intressant också i VMM:en är att vi har någonting som heter library, ett bibliotek där du kan lägga olika resurser i det biblioteket. Och det är det som vi kommer att använda också i LabManager-fallet. Så att vad vi kan göra i det här biblioteket är att dels kan vi lägga ISO-filer med olika imager egentligen då. Här ser ni att jag har några ISO-filer med Windows Server. Jag har ISO-filer med Visual Studio också då, som jag har lagt in där. Och jag har några ISO-filer med Windows 7 då. Sen så kan man ju jacka in den ISO-filen i en virtuell maskin och göra installationerna från den här ISO-filen då, så att man inte behöver ha de här DVD:erna eller vad det nu är. Ja, egentligen i alla fall numera så är det ju DVD:er. Den här ISO-filen, den kan du inte patcha i VMM:en, ISO-filen. ISO det är ju egentligen bara en avbildning av en DVD. Den DVD:n använder du. Ja, du kan ju i och för sig göra redigera en ISO-fil. Det kan du ju göra. Fast inte med VMM:en då. Men det finns ju ISO-tools egentligen då, som du kan öppna en ISO-fil egentligen och spara undan den med då. Det du också, dels så kan du lägga PowerShell-skript och exekvera dem härifrån. Kan du också göra om man vill göra det. Och ursäkta. Dels så kan vi lägga en template av en maskin. Och det är det vi har använder sedan i LabManager. Så att vad vi gör då utifrån en template i VMM:en, det är att vi kan högerklicka på en template och välja att det här blir en ny virtuell maskin. Och det är ju ganska smidigt att man skapar template utifrån sina maskiner. För det går snabbt att installera maskiner och man vet hur de blir installerade. För att i en template typiskt, det du lägger in då, de kan ju, egentligen kan du lägga in alla applikationer och allting som du vill ska ligga där och som den här färdiga maskinen kommer att få. Men typiskt är ju att du lägger in operativsystemet, du kanske patchar upp det här operativsystemet med säkerhetsuppdateringar då. Du kanske lägger in några typer av agenter. Det kan vara agenter för LabManager. Det kan vara antivirusagenter. Det kan vara andra saker som du vill ha, som du alltid vill ha för den här virtuella maskinen då. Och Och för att skapa en sån här så är det faktiskt oerhört lätt att skapa en sån här template. Det du gör det är egentligen då att du tar en maskin, du installerar allting på den som du vill göra, lägger in operativsystemet, lägger in alla de här sakerna. Sen så stoppar du den här maskinen, högerklickar och väljer New Template. Som ni ser här då i VMM. Då kommer den att ta den här maskinen, syspreppa den och lägga den i VMM-katalogen så att du kan använda den för att göra installationer av maskiner utifrån den här templaten. Sen när du väljer en ny maskin från en template så får du ange ett namn på den maskinen. Namnet vill du ska vara unikt. Sen så kommer den att göra en sysprepp så att den får en unik SID också. Sätta upp den här maskinen på en host. Och sen så kan du börja använda den där då. Så att går vi tillbaks till en template som jag hade då här på Data Center Enterprise R2. Så väljer jag New Virtual Machine utifrån den för att skapa en virtuell maskin. Talar om att den kanske ska heta någonting. Vi kan ju faktiskt lägga in en liten beskrivning vad det är för någonting. Det är en testserver eller vad det nu kan vara som vi kan se sen. Jag väljer Next. Väljer en hårdvaruprofil på den där. Jag kan välja hur många virtuella processorer den ska vara. 2 kanske, behöver lite mera kraft i den där. Väljer hur mycket minne den ska ta. Jag väljer 2048. Vi kan välja hur mycket disk den ska allokera. Och sen så välja Next. Och sen får man då, om jag vill placera den här på en host och börja använda den här som en virtuell maskin då. En sak som jag hoppar över här som kan vara ganska bra att veta i de här miljöerna då, det är att disken här kan vara, disken kan sättas upp så att den VOD-filen som vi använder, det är så mycket disk som vi har. Men vi kan också här direkt tala om att vi vill använda Thin Provisioning. Det vill säga att operativsystemet, den kanske tror att den ser i det här fallet 45 gig, som ni ser. Men vi har egentligen de installationssakerna vi har installerat. Vi har installerat ett operativsystem, kanske någon produkt till då. Så att egentligen så tar den bara 8 gig. Och då kommer den här filen att vara 8 gig. Och det är det man menar med Thin Provisioning egentligen. Och det är ju ganska smidigt när man sätter upp just test- och labbserver. För att då slösar man inte så mycket disk egentligen i de miljöerna då. Du får lite sämre prestanda, IO-prestanda, och använda det. Men man sparar hemskt mycket disk i testmiljöer då. Vi placerar den på en host. Den där till exempel då. Här får vi ett rating-system om vi har satt upp flera maskiner, om den här VMM-servern hanterar flera maskiner. Då. Och alla de här maskinerna är inte klustrade, utan vad jag har det är ett par singelmaskiner. Och sen så har jag D1, D2 och D3 som ni ser högst upp i den här bilden. De tre är klustrade, fast de andra tre är inte klustrade då. Att man kan hantera från VMM ett antal olika servrar, ett antal olika miljöer, ett antal olika klustrade miljöer. Väljer var den där ska installeras någonstans. Och i slutet på alla saker som vi gör i VMM så får man en liten ruta här nere där det står View Script. Och det är ganska trevligt för att klickar vi på den här då får vi upp då PowerShell-skriptet som kommer att exekvera för att skapa den här virtuella maskinen. Så att vad vi kan göra det är att kopiera det här PowerShell-skriptet och använda det för att sätta upp kanske ett antal testmaskiner då. Och sen så väljer vi create och sen så skapas den här maskinen då utifrån den här templaten. Man kan, om man sätter upp, om man har delad storage, om man har SAN storage, så kan man få SANet att kopiera de här VOD-filerna. Men det här är ju, blir ju en, normalt sett så blir det här en kopiering på något sätt. Och det såg ju ni, Thomas, att det, har man en labbmiljö så blir det mycket IO när man just sätter upp de här maskinerna då. Så att installera den här Windows Server 2008 R2-maskinen nu då, det tar kanske 10 minuter då. Och då har jag den uppe med de senaste patcharna med olika softvaror som jag ville ha med på den här då. Så använder man normalt templates i VMM:en då. Det var inte den. Många av er jobbar säkert med olika typer av serverapplikationer också från Microsoft, och det vi har gjort för att de här serverapplikationer och även egna applikationer egentligen då, men vad vi har gjort är att serverapplikationerna, vi har beskrivit på våran sida hur de här ska virtualiseras och hur vi tycker att de ska sättas upp i virtualiserade miljöer. Så oavsett om det är SQL eller SharePoint eller Exchange så använder vi våran manageringsplattform och vi använder System Center-familjen av produkter för att hantera de där applikationerna då på den här virtualiseringsplattformen då. Windows Server 2008 R2 egentligen då. Och jobbar ni med andra typer av serverapplikationer så kan det ju vara intressant att känna till det, att vi har ett antal till alla de här serverapplikationerna så beskriver vi exakt hur vi tycker att de ska virtualiseras. Det kanske inte är alla delar, om vi tittar på SharePoint, som vi tycker ska virtualiseras till exempel då. Och vi beskriver hur vi ska sätta upp dem i en virtualiserad miljö. Och hur vi ska övervaka de här applikationerna också då. Om vi tittar på ett labbsystem, hur man kan sätta upp det enkelt egentligen då. Så kan det faktiskt se ut så här då, egentligen då. Och vi har någon typ av server eller testserver eller labbserver. Det kan vara en liten maskin som vi har under skrivbordet. Eller att vi har en bladserver som står i datahallen då, eller en rackserver då, i det här fallet. Vi installerar Windows Server 2008 R2. Aktiverar Hyper-V som jag har pratat om. Hellre den här Hyper-V-server-varianten då. Och minimum för att sätta upp en testmiljö just för Lab Manager, det är att den har i varje fall 8 gig minne då i sig. Vi skapar en virtuell server som ska ha då Windows Server 2008 eller 2008 R2, 64 bitars. Och i den maskinen så kan vi installera System Center Virtual Machine Manager då. Sen så har vi ytterligare en virtuell server, Windows Server, där vi installerar TFS-komponenterna då. Och det får herrarna här förklara hur vi sätter upp de sakerna då. Och sen så kanske vi har ett antal testmaskiner då. Men alla de här sakerna kan vi köra egentligen då på en server. 8 gig är lite snålt egentligen då för att få igång allting då. Så att kan man ha mera minne i den där så gör det ju ingenting då. Men så att det är egentligen det man behöver för att sätta upp ett labbsystem då. Och i och med det så är jag faktiskt klar. Är det några frågor? Sådär.
Det är
den
tänkte jag vet. Hypervisor om du pratar om det.
Ja. Ja. Så är det skillnader? Nej, nej. Ja, det är en produkt egentligen då. Du kan bara använda den för att köra Hyper-V på. Du kan inte lägga till andra roller på den. Egentligen i botten så är det ju en Windows-server. Enterprise-version. Men du kan inte lägga till andra roller än Hyper-V och failover clustering. Det är de enda sakerna du kan lägga till där. Och den är gratis nedladdningsbar. Den finns på MSDN. Det som, varför har vi de andra versionerna då, kanske man frågar sig. Vän av ordning då, om du har någonting som är gratis. Det låter ju bättre, eller hur? Ja, det var då du spetsade öronen. Ja. Men när du köper de här andra versionerna av Windows Server 2008 R2 så får du rätten att köra gratis servrar virtuellt i dem också. Och köper du en standardserver, Windows Server 2008 R2 standard, så får du rätten att köra en fysisk maskin och en virtuell maskin. Köper du Enterprise-versionen så får du rätten att köra en fysisk maskin och fyra virtuella servrar. Och köper du den som heter Data Center så får du rätten att installera den fysiska maskinen och så många virtuella maskiner som du kan köra egentligen på den fysiska maskinen. Så att i en produktionsmiljö så är det ju bättre att använda den här Windows-servern. Och förmodligen kanske datacenter, för då behöver du ju inte betala för de andra Windows-servrarna som du ska köra på den här plattformen. Däremot om du ska ha det här för i något typ av labbsyfte initialt, eller hur? Och då använder du kanske MSDN-licenser. Ja, men då kan du ju faktiskt använda den där versionen då för att virtualisera på den här plattformen också då. Är ni med på... Den där. Det är ingen fysisk begränsning. Så att om vi tittar på en sån här så begränsningen den är på 284 virtuella maskiner. Och det är ja. Ja, licensmässigt så får du ju ingen maskin gratis. Eller hur? Du måste ju betala för alla servrar. Däremot om du har det som test- och labbservrar så du tänker använda MSDN-licenser. Då har du ju ändå inte tänkt att betala för de här servrarna.
Så det innebär att om man ska testa och labba så behöver man alltså egentligen inte betala någonting om alla har MSDN-licenser, eller hur Jonas? Ja. Så att ni har allting om ni har aktiva MSDN. Kan ni köra.
Och VMM finns också på MSDN då.
Mm.